Hej och välkomna till det 16:e kapitlet av vår podd Inte utan min bok. Med mig Magnus Ståhlberg.
Och med mig Agneta Barle.
Och i gäststolen idag sitter
Niklas Darke.
Ja, det är så himla kul. Jag har haft dig på min önskelista ganska länge, kan jag säga.
Oj.
Ja, jobbat på det. Och nu är du här. Välkommen.
Ja, det känns väldigt roligt.
Mm, kul.
Vi har ju lärt känna dig, Agneta och jag, genom att läsa dina ord i Dalarnas tidningar.
Mm.
Och det var ju därför vi blev så nyfikna på att veta ännu mer och liksom få, kanske få dig att berätta ännu mer än vad du har skrivit, tänkte vi. Och vi gillar ju ord, och därför så sitter du i vår stol.
Ja, just det. Jag gillar ju också ord.
Kan inte du berätta lite om vad du håller på med nu?
Nu ja. Håller jag faktiskt på och översätter. Jag har jobbat ganska hårt de senaste åren.
Mm.
Som det ofta blir när man inte är fast anställd någonstans, så får man på något sätt försöka ta det som kommer, och så får man försöka ibland ha två jobb då samtidigt och sådär. Så jag har parallellt med att jag skrivit i Dalarnas tidningar, så har jag gått en översättarutbildning på Valand i Göteborg i 2 år. Jag har ju översatt böcker förut.
Okej. Okay. Är det på distans eller är du där oavbrutet i Göteborg?
Jag har varit där en helg i månaden.
Okay.
Mm. I 2 år.
Mm.
Och det har varit helt fantastiskt. Det är något av det bästa jag har varit med om. Jag har översatt böcker förut.
Ja,
men
vad kul.
Jag kände på något sätt att jag inte blev bättre på att översätta.
Jag frågar från vilka språk? Vilket?
Engelska och norska har jag översatt från.
Ja.
Det betyder inte att jag är flytande i något av språken, men jag är ganska bra på att översätta dem.
Mm. Mm.
För översättning är inte riktigt samma sak som att vara så att, men man måste vara bra på språket man översätter till.
Det har vi inte pratat någonting om nästan i något avsnitt, men just det där hur översättaren har ju jättestor betydelse för hur läsupplevelsen blir.
Oh ja. Och det är det jag har utforskat nu under 2 års tid tillsammans med 6 andra översättare.
Mm.
Så har vi träffats en gång i månaden och ja, under en helg, väldigt intensiv helg då. Man kommer dit klockan 13 på fredagen börjar det.
Mm.
Och sen så håller du på till 15 på söndagen. Och så läser vi varandras texter, går igenom dem ord för ord, diskuterar olika lösningar och
Kul.
Och massa seminarier och gästföreläsare och sånt.
Ja, jag skulle säga det. Det finns någon som håller i det också naturligtvis. Mm. Ja.
Vi hade sista, det var sista tillfället nu i helgen faktiskt. Jag kom hem söndagskväll.
Är du klar?
Ja.
Grattis.
Jag har kvar lite på uppsatsen då, för det här är infattat i en akademisk ett akademiskt sammanhang, så man ska ju skriva uppsats också.
Just det.
Får ut en magisterexamen. Och min blev inte riktigt färdig, men den blir färdig i januari.
Bra. Deadlines är alltid bra, eller hur?
Ja, både och.
Ja, men för sin egen skull och ingen annan.
Jo, ibland så är det ju så att det inte blir någonting om man inte har en deadline.
Mm.
Ibland så tror jag däremot att en deadline gör att texten inte blir lika bra som den hade kunnat bli.
Mm.
Jag har ett kluvet förhållande till deadlines.
Ja, det är spännande. Jag tänkte, vi har ju berört lite det här med översättare. Tror jag i alla fall. Det är som vi har just pratat så många timmar uppe med. Just det där som jag alltid umgåtts med. Jag tror jag nämnt det här. Att någon slags dåligt samvete när man pratar om en bok som är översatt till, oftast läts i alla fall jag på svenska då. Mm. Och så sitter man och berömmer författaren för sånt bra språk.
Mm.
Och så glömmer man att det måste ju vara en väldig resa att ta hand om en annans text. Men om jag läser den, som vi pratade ju inte sällan om japanska författare och engelska, amerikanska, just att, och så berömmer man, de skriver så bra.
Mm.
Men jag vet att när jag satt i radio och pratade, att jag åtminstone några gånger kom ihåg att nämna vem som hade översatt, för det känns som att de har gjort halva jobbet i alla fall, känns det så.
Det är helt sant, och det är någonting man ska ta för vana som just kulturjournalist, tycker jag, att alltid komma ihåg att nämna översättaren.
Ja. Ja.
För det är ju trots allt den den personens språk som man läser.
Jag tänker, om man nu översätter, ja, vi tar vilken som helst levande författare idag, vet den då att det kommer att bli du som översätter den till exempel till svenska? Har man kontakt med författaren?
Det är väldigt olika. Ja. Det är väldigt, väldigt olika. En del författare är överhuvudtaget inte intresserade av det. Alltså, det är inga hemligheter vem som översätter en bok. Mm. Och det finns ju ofta möjligheten att ta kontakt med författaren. Men just när det gäller litteratur så är det ju faktiskt så att författaren inte alltid är den som vet bäst. Mm-hmm. Vad den har skrivit. Okay. Eller det kan också vara ganska irrelevant vad författaren tycker att den har skrivit. Det är lite olika. När jag översatte från norska, alltså norska är nästan knepigare att översätta än engelska, just för att det ligger så pass nära.
Det kan jag tänka mig.
För att dels så finns det ju såna här falska vänner, men de lär man sig ganska snabbt, alltså de här orden som...
Ta något sånt exempel.
Nu kommer jag förstås inte på någonting. Men jo, kasse, låda och sådana där grejer. Mm. Det finns sådana där ord det finns en lista med sådana ord. Och de lär man sig ganska snabbt. Men samtidigt finns det de här orden som är bekanta med varann. Mm-hmm. Som betyder nästan exakt samma sak.
Men bara nästan exakt.
Ja, men när det finns nyanser som drar åt det ena eller andra hållet, de missar man i ganska stor utsträckning. Men när jag översatte från norska, det var en författare som hette Stig Säterbacken. Och honom hade jag kontakt med själv. Och han räddade några saker som jag hade missförstått totalt.
Okej.
Okay. I sista stund. Och det är jag väldigt tacksam för. Men risken för missförstånd är nästan större ju närmare man står språkligt. Och sen så det knepiga med översättning är alltid att avgöra vad som är idiom och vad som inte är idiom. Det är på något sätt grundgrejen.
Okay.
Det idiomatiska
för de planet. Lyssnare som inte riktigt kommer på vad idiom är.
Ja, fasta uttryck. Mm. Alltså sånt stelnade uttryck så att säga. Alltså, det blir väldigt dumt om man översätter till exempel, nu har du satt din sista potatis ordagrant till engelska.
Ja, det blir lite löjligt.
Utan då får man ju välja det idiom som betyder samma sak på engelska. Okay. Eller bara, om det inte finns någon motsvarande idiom så får man översätta andemeningen i det. Men det där är ju någonting som man ständigt håller på med just... På vilken nivå ligger det här uttrycket? Är det stelnat eller är det nytt så att säga? Är det en unik sammansättning? Eller
en annan sån fråga när det gäller, får du frågor från förlag eller hur får du tag på den här boken? Kommer jag att översätta? Alltså,
Fått det finns en massa bananskal utplacerade i den litterära branschen. Och jag har halkat på ganska många sådana. Jag halkade in på översättning på det sättet. Det var en kompis som hade fått i uppdrag att översätta en bok av Stig Säterbacken och hade inte tid att göra det. Då ringde han mig och frågade om han kunde föreslå mig istället. Och då tänkte jag, visst, jag har aldrig översatt något, men norska är skitenkelt. Det gör jag på, det kan jag göra med vänsterhanden. Sen tog det där 2 år.
Det visar hur sabla svårt det kan vara.
Det blev väldigt bra, men det blev också, det var väldigt mödosamt och jag fick en så här brutal insikt i vad översättande innebär.
Okej. Men som sagt, ja.
Det var inte så enkelt.
Nej, vad bra. Nej, men det är intressant.
Jag sitter och jag är inte svävar iväg, men jag tycker det här är ett så roligt ämne. Men jag tänker att där känner du ett väldigt ansvar när du får en sån text att du ska göra Du sa det där att ibland vet inte författaren ens bäst själv. Liksom. Men känner du tyngd i att nu måste jag göra, jag måste värna och vårda den här texten? Eller känner du att nu kör jag Niklas? Hur balansgången där?
Ja, det måste vara en...
Jag tror att det där handlar nog dels om vad man har för grundläggande inställning till livet och text och sånt. Och jag tänker väl att det ska bli en bra text på svenska. Det är väl min första prioritet. Och det handlar ju förstås om att i det där ingår ju att man gör texten rättvisa på något sätt. Alltså originaltexten rättvisa. Det ingår på något sätt i jobbet att hitta någon sorts ton som överensstämmer med grundtonen.
Ja.
Grundtonen.
Och rytmen.
Och det handlar väl inte riktigt om att helt överföra det, utan det handlar ju om att hitta någon sorts motsvarighet på svenska. Då. Det måste gå att läsa som svenska. Det är väl det absolut viktigaste. Mm.
Jag tänkte just att en sak som jag alltid inbillar mig är svår att översätta är humor. Eftersom humor kan vara så subtil ibland och lyckas ta hand om det. Är det svårare än något annat?
Det beror på. Alltså, nu har jag översatt norsk litteratur och anglosaxisk litteratur. Och där har vi nog ganska liknande sorters humor. Och det är inte så... Kulturellt är det inget jättestort steg.
Nej, det är det inte.
Det gäller ju att uppfatta det roliga.
Man måste ha humor i alla fall.
Ja, det gäller ju att inte de här skämten visslar förbi en. Det är ju det handlar om, tror jag. Och jag tror risken är mindre när man arbetar med närliggande språk. Sen är det ju alltid så med ordvitsar och sånt kan ju vara väldigt svåra att placera in, att föra över. Men där får man ju också då arbeta med hela texten då. Alltså om man inte får till en översättning av en ordvits, då får man lägga den, man får göra en annan ordvits i nästa stycke eller i stycket innan. Till exempel då, eller hitta något, en annan sorts skämt. Jag har ju jobbat just med litteratur som är ganska rolig också. Det har på något sätt varit min... Under den här kursen, jag har faktiskt två sådana böcker med mig här som jag har jobbat med.
Vilka då?
En amerikansk författare som heter David Sedaris har jag översatt flera texter av. Han skriver någon sorts mellanting mellan noveller och essäer skulle man kunna kalla det. Ganska lösa i formen så där. Han är väldigt, väldigt rolig.
Den boken du har där, vad heter den?
Let's Explore Diabetes with Owls.
Okej.
Jag har inte den där titeln är väldigt svåröversatt. Jag vet inte exakt
verkligen. Hur ska...
Jag tänkte just, vad blev det?
Det handlar ju mycket om ugglor i hans... Alltså det där med ugglorna måste man ha med. Sen har inte jag hittat vad... Just diabetes har jag inte sett riktigt i själva de här texterna. Så, alltså titta på svenska, det är ju ofta förlagen själva som fixar det. Den där vet jag inte... Jag har inte skickat det där till något förlag, utan det var... Under den här kursen som har jobbat med texter som man inte... Just för att jobba med texter.
Det där var en typisk sån titel som jag skulle kunna... Den boken skulle jag vilja läsa.
Den är väldigt, väldigt rolig.
Ja,
den
kul.
Är fantastiskt rolig. Han är speciell. Han har hållit på i många år. Och han skriver mycket om sin barndom och om... mellanmänskligt samspel på olika plan. Han bor i England nu med sin kille sedan några år. Och han är ganska brittisk på något sätt i tonen.
Okay.
Kan man säga.
Ja, för man tänker nästan mer på engelsk humor än amerikansk. Alltså, på något vis gör jag. Jag minns, lätt att tänka så.
Och sen så är det Mark Lehner, Gone with the Mind, har jag också hållit på med under den här kursen. Som är, han är helt vansinnig skulle jag säga.
Helt absurd, okej.
Okay. Ja, absurd på något sätt. Absurd och när man pratar om absurdism så pratar man ofta som om det händer saker som är... Det låter som om författaren är ganska ansvarslös.
Mm.
Men så är det ju verkligen inte. Utan det är ett ganska konstigt upplägg. Alltså, han berättar, det här är alltså... Själva inramningen i den här boken är att han ska prata om sitt skrivande på ett köpcentrum. En sån här galleria på något sånt där. Och det har kommit... Det är han och hans mamma som är där. Och det har kommit väldigt få. Det är oklart om det ens har kommit någon på den här uppläsningen. för det verkar som om det är restauranganställda. Det är sånt där mattorg då.
Liksom lite pliktskyldigt står och lyssnar. Okay.
Och där har vi också en sån här grej där. Food court, som det står. Vad det nu ska heta på svenska. Många sådana här grejer som är nyare, de har ju aldrig översatts. Så att säga.
Utan då får du försöka hitta på.
Då har sådana här content-människor då på något sätt fått formuleringsprivilegiet där och fört in ett ord. De har bara lyft över ett ord. Sådär, food court, det låter tufft. Sådär. Event. Nej. Nu ska jag inte elda upp.
Men de här jag sitter och läser på och lyssnar på dig samtidigt just om båda de här författarna. Men det känns som att de är åt, om jag ska slarva och säga, att åt det roliga hållet.
Mm.
De jobbar mycket med det, för jag tittar även på Mark Lehner där, att Why Do Men Have Nipples är en titel.
Ja, just det, är
Why Do Men Fall Asleep After Sex och sånt. Han är liksom, han ställer de stora frågorna. Man förstår att det
fast
finns
de,
mycket.
De där två är hans sämsta skulle jag säga.
Ja, det är så, för han har medförfattare på dem också, såg jag där.
Utan de som är bra är hans romaner då.
Det ska vi ta fasta på.
Ett to babe. Ett
to babe. Latinifiering. Ja.
Den är helt underbar. Där har han också, det är alltså såna här förmenta självbiografier är det ofta. Det är precis som i den här Gone with the Mind, så i Ett to babe så är han då en extremt framgångsrik författare. Den skrevs på 90-talet. Som då tränar extremt mycket, så han är väldigt muskulös också och har väldigt, väldigt välbesökta framträdanden och någon sorts rockstjärna sådär. Och så har han skrivarkurser, och så i början på de här skrivarkurserna så ställer han alltid frågan, är det någon här som tror att ni kommer nå samma nivå som jag som författare någon dag? Och folk sitter och skruvar på sig och ingen som vågar räcka upp handen. Men han tjatar om den här frågan några gånger. Men alltså allvarligt, är det någon här som med hårt jobb och iver tror att den kommer att uppnå samma framgångar som jag? Och till slut så är det någon som räcker upp handen. Och, ja, jag tror faktiskt det, att en dag om jag kämpar som en galning så kommer jag att bli lika framgångsrik som du. Och den personen försvinner sen alltid en bit in på kursen. På något mystiskt sätt. Det har med de här gorillorna som han omger sig med.
Okay.
De skaffas undan på något sätt. Och sen så har han också tatuerat inälvorna.
Utanpå?
På insidan av kroppen. Han har tatuerat levern och sådär för att ragga på röntgensköterskor. Det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är fantastiskt vilken slutsats att komma fram till att det ens är en grej att prova. Men ja, man blir nyfiken.
Underbart.
Men det här är en sån här författare som jag ska försöka få förlagd någonstans.
Gör det.
För ingen av de här såg jag finns ju på svenska.
Jo, David Sedaris finns på svenska.
Han gjorde det? Okay.
Han gavs ut i kring 2005 någonstans på ett mindre förlag.
Ah, okej.
Okay. Han är ganska stor. Alltså, han är ju i USA och sådär. Han är... väldigt, väldigt uppskattad på många ställen. Men det är någon sorts hål som borde fyllas där.
Ja,
det låter som så. Böcker vi kommer att prata om i din översättning då, om ett år eller två eller tre, kanske, beroende på hur lätt eller svårt det var.
Du får jobba på det. Men nu vet ni, nu tycker jag vi ska lämna översättarvärlden en liten stund. Och nu ska vi gå tillbaka i tiden. Tills när du, Niklas, var en liten pojke. När började du läsa av egen kraft?
När jag var... Jag var ganska liten när jag lärde mig läsa. Jag var 5 år, tror jag. Eller ja, det vet jag förresten, för jag vet var vi bodde och då var jag 5.
Ja, du knäckte du koden? Eller?
Ja, jag minns precis det ögonblicket också när jag knäckte koden. För varje vecka så... Jag fick en veckopeng då som precis räckte till en kalanka, vad den nu kostade, om det var 1,75 eller
något sånt där, skulle jag tro.
I början på 70-talet.
Kommer den ut på onsdagar eller torsdagar? Jag minns inte.
Ja, jag tror det. Onsdagar, tror jag.
Onsdagar.
Då sprang jag till butiken där, Konsum, i Kungsängen där vi bodde. Jag minns att jag verkligen sprang när jag fick de där pengarna i näven. Så sprang jag dit och så köpte jag. Ibland så var jag så ivrig så att jag glömde betala. Och då fick mamma gå dit med pengarna sen. Alltså jag tog tidningen så sprang jag hem. Då köpte jag i alla fall Kalanka. Som på tal om översättningar. Det finns ju få översättare som har haft så stor kulturell betydelse som det här paret som översatte Kalanka i väldigt många år.
I Lund, va?
Ja, jag har för mig det. Och ja, de har ju lämnat enorma avtryck i svenska språket.
Håller med dig.
Läskeblask och
alla namnen. Läsblod i öknen.
Ja, och alla namnen. Alltså.
Ja, ja, ja.
Guld Ivar Flinthjärta och Janne Långben. Ja. Alltså, det är så,
det är underbara namn.
De där skulle man kunna ha ett helt eget program om, just namnen, de svenska namnen.
Vet du vad? Visst var det versaler, alltså orden i Kalanka, i bubblorna.
Ja.
Det var bara versaler.
Och det är serietidningar.
Ja, just det.
Ja. Och det vet jag inte riktigt varför, men det var det.
Nej, så var
det. Det är det väl fortfarande.
Ja, det hänger i fortfarande.
Det är ju här. Jag har ju en massa serier med mig. Det är ju en... det är en konvention som...
Det är väldigt, det är också en sån här fascination jag har när det gäller pratbubble, om man går sån kurs, för att alla skriver i princip lika. Och det är inte Comic Sans de använder i bubblorna. Så det är, om de tecknar de här, för det är, jag har alltid varit tjust i det. Jag tycker det är jättesnyggt. Men
de läste du själv alltså?
Nej, utan pappa, de läste mamma för mig då. Alltså jag var ju 5.
Ja.
Och mamma läste dem där och hon tyckte ju att det där var väldigt tjatigt.
Det är svårt att läsa serietidningar, tycker jag.
Min mamma har lätt att somna när hon läser. Så hon ofta fick jag, man fick stå och väcka henne så här. Och ibland så försökte hon då, för att göra plågan kortare, så hoppade hon över. Och så minns jag just det här. Ett tillfälle när hon satt där och sackade farbror Joakim. Mamma vaknade. Och sen så hoppade hon över en halv mening i en bubbla och då så här, nej, vänta. Nu hoppade du över här. Jaha, gjorde jag det? Vad står det då? Och så läste jag. Så jag minns ju att jag läste det där och när jag hade läst klart det där så insåg jag att ja, men jag kan ju läsa.
Ja,
och sen slapp hon läsa då.
Ja, då tog du det själv.
Ja.
Mm.
Och jag läste enorma mängder böcker. Jag läste fullständigt... Alltså det här hänger också ihop med folkbiblioteket som institution. Det fanns inget bibliotek i Kungsängen. Det fanns en bit bort. Däremot så fanns det något som heter Bokbuss som kom varje vecka. Det var jättehäftigt att gå ombord på den där bokbussen och bara plocka sådär. Och jag gjorde det där redan från början utan vägledning. Och det tror jag var väldigt viktigt. För jag minns att en bok jag lånade var den här von Däniken när jag var 6 kanske. Den här galna människan med... massa idéer om utomjordingar som sådana grejer och så lånade jag Mumintrollen då, alltså Tove Janssons böcker Pappan och havet och alla de här. De lämnade ganska djupa avtryck. Alltså, det fanns något mörkt i de där som jag alltid, som jag gillade redan från början.
Håller med dig.
Och det gjorde också att jag blev helt såld på Staffan Westerberg.
Du var en av de som blev det.
Som väldigt många i min generation hatar då, av någon anledning. Men han har betytt enormt mycket för mig. Just för att han pratade om sånt där som man faktiskt undrade över på riktigt.
Just det.
Inte bara, det var inte så förbannat glättigt. Utan det var mörker och det var sorg och ensamhet och sådana saker. Det var jättehäftigt. Och sen så var det ju förstås då Kalle Anka. Då upptäckte jag också de här stora böckerna, de här...
Ja, samma, alltså där man...
De samlade Karl Barks...
Just det.
De samlade Karl Barks...
Jag har dem, kan jag säga.
Och de är ju enorma, de här... Vad de heter, den här...
Den gyllene hjälmen.
Ja, den är underbar. Ja, just det, vikingagrejen. Och sen så den här... När de är Anderna och... De här människorna med de här fyrkantiga häggen.
Ja.
och när Fabio Joachim också förstör en... När Resan till Shangri-La eller vad den heter. När Fabio Joachim tar med sig någon nerv... Han måste komma undan från den här stressen, den här ekonomiska stressen. Så han tar ett plan och reser till, ja, hittar Shangri-La då. Och då har han med sig en back med nervmedicin på flaska. Och sen så öppnar han, han blir stressad när han tänker på det där, så han öppnar sån där flaska. Och den där kapsylen blir då extremt värdefull och förstör ju hela det här. Kapitalismen på något sätt kommer till, till det här paradiset och ja, sabbar allting.
Precis. Men, ja, för kapsylen blir liksom pengar i Shangri-La. Ja, är det inte så?
Just det. Precis.
Men sen, bara där.
Och sen så fortsatte jag. Alltså serier och icke-bildsatt litteratur har alltid gått hand i hand för mig. Eftersom jag lärde mig läsa genom serier. Det som är bra med serier alltså, är ju också att man får en del gratis
genom att
när man lär sig
ser.
Läsa. Läsordningen... kommer ju till exempel. För den är ju, det finns ju ingenting som är givet i det skrivna språket egentligen. Det är ju en jäkla massa grejer att lära sig. Och då är det ju bra om man får lite hjälp med...
I vilken ordning det kommer.
Med något av det. Sen är det ju olika. Jag menar, jag hade väl förmodligen ganska lätt för det där. Och få det att sitta ihop. Sådär. Men just,
och sen, det var helt okej. Okay. Det var ingen som sa, hade synpunkter på att du läste mycket serier och så.
Nej, jag tror också att jag vet inte riktigt vad det berodde på. Eller dels hade jag en morfar då som var väldigt litterärt intresserad, alltså ur den här arbetarklassen på något sätt. Den bildade arbetarklassen kan man väl säga, alltså som var intresserad av Ferlin och
Dan Andersson.
Dan Andersson förstås. Alltså det, vi lyssnade mycket på Dan Andersson när vi satt i hans Amazon. Då bodde han i Hammarbyhöjden och sen så körde vi till Rättvik i hans Amazon.
Lyssnade på
Dan Andersson.
Trevligt.
Och han reciterade Ferlin och sånt där. Och sen så har jag en pappa som... Ja, pappa gick ju bort i somras, men han... Han var konstnär, så att det här med bilder var ju också någonting. Han kunde ju också se att det var...
Du har
att det fanns liksom inget dömande i det här. Att jag, det dröjde många år innan jag insåg att det fanns folk som såg ner på serier som form, så att säga.
Precis, jag håller med. Det där att, eller att man hade någon kompis vars föräldrar förbjöd vissa serietidningar till exempel. Va? Tänkte jag. Nej, men varför då? Liksom. Men visst, så är det. Du har en hel bunt med serier här.
Ja, precis. Sen, det utvecklar ju sig det där. Serier blev väldigt viktiga för mig. Alltså, jag tror, där kan man se någon sorts... När det gäller det skrivna så var jag väldigt så där fri just. Jag tog vad jag hittade, vad som såg spännande ut.
Vad gick du på?
Ja, det var väldigt olika. Det var, alltså det var ju mycket rymden, det var det. Mm. Mm. Men det var även andra grejer. Alltså det kunde vara någonting på omslaget, eller om man bläddrade någonting så hittar man någon mening som verkade intressant. Sådär. Och så, jag läste i princip allt som jag kom över. Och inte heller, jag hade inget krav på mig själv att jag skulle bli klar med någonting. Utan
nej, nej.
Jag läste det som... Sen så satt jag... Sen var det ju det här med... Sen när vi var i Rättvik på somrarna så fanns ju biblioteket där. Där biografen i Rättvik nu ligger, på övervåningen
just
där.
Just det där.
Mm. Jag minns precis hur det luktade där. Där hängde jag väldigt mycket och så tog jag med mig då... högar med böcker till sommarstället där. Jag minns just hur man satt där i bilen. Baksätet på bilen på vägen hem. Hur solen sken in mellan träden där. Och man blev så här leopardfläckig på armarna. Och så satt man med den här stora bokhögen bredvid sig. Och visste att det fanns en massa grejer där som man inte hade en aning om vad det skulle vara för något. Sådär. Och så tog jag upp dem där på dass, på utedasset som låg högst upp på tomten. Det var en sån här väldigt brant tomt. Och där kunde man mellan springorna se ut över sjön, över Gärdsjön där. Och där satt jag i timmar.
Vad säger du? Vad häftigt.
Du fick vara i fred, känns det som där. Ett ställe man får vara i fred på dass.
Ja, ja, i alla fall. Ja, ibland fick jag gå ut en stund medan någon annan gjorde sitt där. Och så fick jag gå in igen. För jag kunde sitta, så jag kunde sitta en halv dag.
Alla visste. Var är Niklas? Ja, han är på dass.
Ja. Ja.
Var du en liten ensam kille?
Nej, det var jag verkligen inte. Men nej, jag var nog ganska egen, tror jag. Mm. Men jag var också egen på det där sättet att jag inte själv tyckte att jag var egen.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Man ska inte bekymra det. Då kan man vara hur egen som helst.
Och det fick jag väl behålla tills jag började högstadiet. Då blev det här tydligt på något sätt. Att det var att jag var lite... udda med mina
intressen. Var det det här att killar läser inte? Eller?
Ja, jag hade nog ganska lite andra intressen än många andra. Mm. Och då, det var också då en period när jag var ganska utsatt på något sätt. Alltså, det var inte så att jag var utstött, men jag fick betala för att vara med i gänget. På så sätt att det var deras slagpåse, kan man säga.
Men du släppte inte läsandet?
Nej,
eller läste mer i
nej, det var mer någon, alltså högstadiet var mer någonting. Alltså, det var en väldigt kluven upplevelse i högstadiet. Jag hade väldigt bra lärare i högstadiet. Jag träffade förresten min gamla klassföreståndare, min engelsklärare och fransklärare.
Var gick du någonstans?
På Britsarvet.
Ja.
Bengt Berg som betydde också väldigt mycket för mig när det gäller det där, måste jag nog säga. Han var ju var också så där en människa som förde in texter, och låttexter främst var det han höll på med. Men det var textanalys och text, att njuta av text på något sätt. Det var en sån där grej som betydde väldigt mycket. Men högstadiet var kluvet på det sättet. Mm. Alltså jag hade det väldigt bra och samtidigt så hade jag stundtals väldigt utsatt, kan man säga.
Ja.
Kan man sammanfatta det.
Vi har ju gått på samma skola, kan vi flika in då. Ann-Britt Åsebol som var här för ett par kapitel sedan var ju min klassföreståndare och svensklärare på Britsarvsskolan. Ann-Britt Åsebol, Fia, som vi sa på skolan.
Bengt känner jag igen.
Ja, men jag hade inte Bengt, men jag minns honom. Jag har sett honom på stan ibland. Så.
Mina söner har haft honom, vet jag.
Han var enorm.
Ja, de hade några riktigt bra lärare som fastnade verkligen och som verkligen på ett positivt sätt präglade mig i alla fall. Som jag alltid refererar till och som verkligen... Och det är så viktigt, märker man ju, att man har det. För oj, vad fel det kan bli. Som i det här fallet, och som du säger, låttext, alltså... Någon som tar emot en person som kommer och är jätteintresserad av text istället för att stöta bort och säga att det får du inte hålla på med. Ta den här tjocka boken och läs den. Den är aptråkig, men den här ska du läsa. Mm. Men jag tittar på den här serietidningshögen. Kan vi inte grotta ner oss lite i den? Bara se vad det är för typ av serie, för jag känner inte alls igen det jag ser.
Nej, det här är en serieförfattare som heter Daniel Klaus. Jag var tvungen att leta upp på internet hur han uttalar sitt namn. C-L-O-W-E-S stavas det. Han har gett ut en tidning som heter Eight Ball i många år, som är väldigt speciell. Och den är väldigt mörk och konstig, udda. Sådär. Den gillar jag väldigt mycket. Ibland så är det drömlik och ibland så är det pastischer på superhjälteserier. Han är väldigt försänkt i den traditionen, så att säga. Men det här handlar också på något sätt om det här indie, att vara fristående från, alltså på något sätt försöka kämpa emot marknaden. Liksom. Han har lyckats på något sätt få göra det han vill. Mm. Genom att vara, ja, genom att göra det.
Envist fortsätta i sådana.
Ja, precis. Mm. Och han har ju blivit ganska uppburen på senare år. Det gjordes ju någon Hollywoodfilm på Ghost World, som är en av hans storverk då, för några år sedan.
Fortsätter han?
Ja, han håller på. Mm. Han kom ut med en, vad heter den nu då? Den är hemma i alla fall. En serieroman som var väldigt speciell. Inramningen var någon sorts tidsresor då. Den var väldigt häftig.
Mm. Det är spännande just att omslagen är givetvis olika, men även titeln Eight Balls ser ju inte likadan ut från någon tidning, utan det är ju helt olika teckensnitt och grafisk form på allting. Vad kul, alltså, jobbar inte jättehårt med varumärket på det sättet ju.
Nej, och sen så ser man ju att varenda detalj i de här tidningarna är genomtänkt och noggrant utformad. Alltså det finns en omsorg om detaljerna som jag uppskattar väldigt mycket i det här.
Mm. Hur ofta kommer den här ut?
Den kommer ut när han är klar.
Ja, jag tänkte säga, för det ser ju så genomarbetat. Han kan inte ha en sån slags 14 dagars produktion.
Jag vet inte om det är 5-6 år sedan senaste numret kom ut.
Ja, det är så. Det är kanske därför de ändrar utseende på
det
något sätt också.
Det är att det är en varje onsdag.
Ja, precis. Mm. Ja, det var ju väldigt... jag tänker då... internet på många sätt har ju varit en guldgruva, men det måste gälla även dig som gillar serier. Öppnades det en ny värld för dig, eller hade du redan hittat alla de här vägarna till serier, sådana utländska serier?
Ja, det följde, alltså, eftersom jag började där i seriernas värld, så fortsatte jag ju bara och blev intresserad av just sådana här lite smalare grejer då, ju äldre jag blev då.
Men det, jag tänker just att det, hittade du den här i Stockholm då? Alltså? För jag tänker här uppe i Dalarna känns det inte som... Jag hade serieintresserade kompisar, men de hade inte riktigt hittat ända...
Ja, det var mycket av det här jag köpte i Stockholm när jag bodde där. Alltså från 93 och framåt då. Just det.
Du talar hela tiden väldigt varmt om din relation till bibliotek. Det har verkligen danat dig en hel del.
Ja.
Var det någonting som var naturligt från din familj, eller var det du själv som hittade vägen dit?
Nej, det var nog mamma som alltid tog med oss på biblioteken. Vi var tre syskon och så det var ju säkert också ett sätt att hitta på någonting på dagarna för att aktivera tre dryga ungar. Biblioteket var ett ställe man kunde åka till. Sådär.
Fortsätter du med det? Har du en relativt... Går du fortfarande på biblioteket?
Ja, det gör jag. Det finns ju många fina bibliotek här folkbibliotek här i Dalarna.
Ja.
Falun är ju en av mina favoriter just för att jag minns ju när vi... Ja, på 70-talet där. Alltså det ser ju nästan likadant ut i stora salen där. När man satt där uppe längs längs
balkongen, liksom.
Balkongen och lyssnade på Sweet och Kiss i hörlurar. Man gick ner där och så bad man att de skulle sätta på en av de här skivorna och så ställde de upp den så där. Och så fick man gå upp, då man fick ett nummer och så fick man gå upp och sätta sig där och sätta på sig på hörlurar.
Åh. Då såg man själva skivfodralet alltså.
Ja,
ja det är
precis.
Fint. Det är bra.
LP. Och sen så, ja, Rättviks bibliotek har vi pratat om och även sen de flyttade till ån där, till Kulturhuset. Det är också jättefint där. Ja, det finns hur många som helst. Djurås bibliotek är ju en favorit där, som jag bor där i Gagnef. Det är också väldigt mysigt. Där har jag suttit och jobbat mycket i perioder. Jag har suttit och översatt där en hel del. Och det är någonting med...
Miljön där?
Ja, det är någonting med miljön. Ja, Borlänge, alltså överallt. Och det märker man också idag hur viktiga biblioteken är för nya svenskar också.
Alltså att, som mötesplats och plats att befinna sig på.
En
välkomnande yta helt enkelt.
Och sen tror jag i och för sig att bibliotekarierna gör mycket mer än vad som ingår i deras jobb.
Absolut, det är jag säker på.
Alltså att om folkbiblioteken inte fanns så skulle man ju vara tvungen att lösa en massa saker. Så de här skattepengarna är väldigt, väldigt välplacerade, tror jag. Alltså. Och samtidigt så är det en funktion som man ofta glömmer bort att biblioteken sköter, just det här. Ja, den här allmänna hjälpen, vad står det här?
Precis, de är ju så otroligt vänliga och hjälpsamma och tillmötesgående. Det är verkligen så. Du, jag tänker, det är så svårt med sådana här frågor, det här med favoritförfattare. Eller har du till exempel, har du en sån här riktigt stark läsupplevelse som du minns, förutom Kalanka nu då?
Ja, jag hade ju förlag ett tag i Stockholm. Tillsammans med Åseberg och Björn Wiman, ett förlag som heter Ink. Vi startade det i slutet på 90-talet och då gav vi ut min roman Willys kök där. För den kom inte ut någon annanstans. Jag har 18 refuser i en perm hemma faktiskt.
Ja, det är bra. Det är bra.
Men då var det jag och så var det några till som tyckte att den här boken var så pass... Ja, jag tyckte det förstås då, men även andra då, som tyckte att den här boken absolut skulle ut då. Så då bestämde vi oss för att göra det själva. Och det var precis... internet hade ju på något sätt precis slagit igenom. Alltså folk... I slutet på 90-talet så hade nästan... Ja, de flesta... i min bransch hade internet och sådär.
Jag minns att vi på Framtidsmuseet hade, jag jobbade där då, att vi hade dagar där vi surfade på internet och folk kom vällandes för att testa det.
Och folk läste fortfarande e-post.
Ja.
Så vi använde ju de där gratiskanalerna ganska mycket. Mm. Vi hade en e-postkampanj som gjorde att vi sålde min roman då. Och den blev, just då var det också så att förlagen inte gav ut så många debutanter, av vilket skäl det nu var. Alltså, det fanns säkert både goda och dåliga skäl till det, men just då var det liksom, många var sura på förlagen för att det inte kom så mycket debutanter. Så vi startade ett eget förlag och fick ganska mycket uppmärksamhet för det här. Vi blev recenserade på väldigt många ställen och den här boken sålde ju slut väldigt fort. Så. Och sen gav vi ut två böcker till och den ena boken var en diktsamling som hette Orissa av en man som hette Ola Julén. Som jag hade gått på Biskops Arnö med och jag fick hans manus, en diktsamling med... En rad per sida var det. Jag läste den här. Jag jobbade på korrekturet på DN eller Expressen på den tiden. När de höll på att lägga ner korrekturen där så fick man sådana 11 månaders vikariat. Och jag läste då det här manuset på tunnelbanan mellan Bagarmossen och Torilsplan. Och jag läste den här fullständigt skamlösa, orädda diktsamlingen i ett svep. Den gick rätt in på något sätt. Jag läste den här och sen så kom jag fram till Torisplan precis när jag hade läst sista sidan. Jag tog papperna och så gick jag ut på perrongen och bara liksom föll ihop så här.
Fantastiskt.
För det var som att få ett slag i magen på något sätt. Det är nog den starkaste läsupplevelse jag har haft.
Vad gjorde du sen då? Ringde honom?
Nej, jag ringde först Björn och Åse då och talade om att vi måste ge ut det.
Ja.
Och sen så ringde Ola också.
Mm.
Och vi gav ut den och den blev en... ja, den är fortfarande... I Danmark är den väldigt stor. Räknas det som en svensk klassiker alltså. I Sverige talar man fortfarande om den.
Har de kommit ut med fler?
Nej, han lever tyvärr inte längre. Han dog här om året. Så det var ett författarskap som...
Som slog omkull dig nästan.
Ja. Den var väldigt... Den var också... Idag så skulle en sån bok inte vara ovanlig. Men jag tror att i den tiden så var den verkligen... udda. Den var märklig och obekväm och konstig och fullständigt oemotståndlig.
Just det. Och alldeles underbar. Gav ni ut den så med en rad på varje sida? Så?
Ja, en rad per uppslag till och med.
Snyggt.
På varje högersida.
Du sa du någon titel på den? Det tror jag inte du gjorde.
Orissa.
Orissa, det sa du. Orissa.
Vad är det? Var det bara ett namn? Eller?
Det är en stad i Indien.
Okej. Ja.
Känns som att biblioteket kan få göra en insats här. Den vill jag nog gärna läsa.
Den är väldigt speciell. Den ska man läsa. Den finns i ny utgåva också. Den gavs ut. Vi gav bort det här förlaget sen. Vi fick lite för många barn och sådär. Och det var svårt att driva det där ideellt. Så vi gav bort det här förlaget till Sara Viljus och hennes snubbe. Mot löftet då att de skulle ge bort det i sin tur. När de tröttnade. Och det gjorde de några år senare. Och sen så har det där givits bort då i olika... det har lämnats över från generation till generation. Och nu i höstas så lades förlaget ner till slut då, efter 18 år.
Kom ni överens allihop, ni som hade haft det, att det skulle läggas ner? Eller?
Nej, vi hade ju ingenting att göra.
Nej.
Utan det var ju
har man gett bort någonting så
ja,
var man.
Precis. Och det har levt under samma förutsättningar. Men det har givits ut böcker där hela tiden. Carl Mikael Edenborg skrev en väldigt rolig runa över den där i Fokus som finns på nätet.
Spännande.
Ja, just det.
Jag blir alldeles stum.
Ja, men det är så härligt. Vi bara pratar en massa ord, men det är bara underbart att lyssna på, tycker jag. Vad spännande. Jag måste titta på den här. Är det här ett tips du har med dig idag?
Ja, det där är faktiskt mitt julklappstips.
Åh, vad roligt. Då ska jag bara hålla i den. Du ska få se vad den heter och författarens namn. Men det var, när vi pratade om det här med varför man väljer böcker och man tittar och så vidare, då fastnade jag på den. Jag kände att den här skulle jag bara rycka ut ur hyllan och läsa. Och det är bara att den är orange och svart typ. Och sen gillar jag titeln på den.
Ja, den heter Nada av en spansk författare som heter Carmen Laforet. Och det är mitt julklappstips. Först har jag liksom ett generellt julklappstips. Och det är just det här att man ska titta bland småförlagen. Bland deras utgivning. För de stora jättarna klarar sig bra ändå. Det är det ena skälet. Och det andra skälet är, och det viktigaste skälet, är att det är där man kan hitta de här kompromisslösa kärleksarbetena. De här böckerna som inte skulle ha kommit ut annars. De som är drivna av entusiasm snarare än marknadsmässig avtrubbning, så att säga. Och sen så just mitt specifika tips. Med en knivsudd jäv också finns det här. är just den här nyöversättningen av Carmen Lafories debutroman Nada från 1945. Den här översättningen är gjord av Siri Hultén från spanskan. Hon var alltså kursare till mig på den här.
Jag skulle ju säga, just det. Det var hon, va?
I Göteborg.
Och förlaget hette Komet, va?
Förlaget Komet, just det. Bokförlaget Komet. Mm. Det är deras hittills enda bok.
Och så snygg.
Den är jättesnygg och den är väldigt genomarbetad. Spanskgruppen och engelskgruppen jobbade inte tillsammans på det sättet, men vi har träffats ganska mycket. Ja. Men jag vet ju också att den här översättningen är väldigt genomtröskad, så att säga. Hon har ju haft tillgång då till andras blickar på, på det här som hon har gjort då. Så det här är ju en väldigt fin översättning. Och den skrevs då, som sagt, 1945. Och den skildrar inte bara ett, jag läser det här från baksidan. Den skildrar inte bara ett krigsdrabbat Barcelona och en familjeupplösning, utan också framväxten av en väninnerelation som för huvudpersonen får en livsavgörande betydelse.
Och den är lite Ferrante, fast i en annan form.
Exakt, den har liknats vid Ferrante.
Nada av Carmen Lafore.
Precis.
Ja, vi har inte sagt det, men det är ju givet då att när vi släpper det här kapitlet för första gången så är det bara 2 dagar till julafton.
Ja,
så alla som hinner lyssna innan julafton 2017 kan ju hugga redan nu då, så ni andra får ta till 2018.
Ja, precis. Ja, det här är ju en bok med livslängd.
Ja.
Det gäller ju alla böcker.
Ja, man måste ju inte heller ha allting i julklapp om man säger så.
Nej.
Nej, en bok passar ju alltid.
Hade du några mer tips när du nu ändå är här?
Ja, alltså det här blir ganska smetigt. Det här är en annan kompis.
Ja, det är på, ja.
Man får ha kompisar.
Jag önskar att jag hade det när jag pratade om det. Ja.
Men det är en väldigt rolig bok. Det här är också en sån här bok som...
Men faktiskt, den känner jag igen.
Det är Victoria Jäderlings novellsamling Å Lunargatan som kom ut på Bonniers då. Ett lite större förlag i höstas. Som har en massa kvaliteter som jag gillar. Alltså den är lite spefull på något sätt. Alltså man vet inte riktigt vad man har de här texterna. Och jag har alltid gillat det där osäkrade. Det här att man överlåter en del till läsaren, så att säga. Själva ansvaret.
Ja, men det är läckert.
Författaren är lite ansvarslös. Så att säga. Fast det är inte riktigt sant att använda ett ord som ansvarslös. Men ansvarsbefriad kanske.
Och låter läsaren ha sin
precis.
Gång, så att säga.
Och jag vet att en del kritiker retade sig just på det där. Och det är just det jag gillar med den. Just det här att man inte riktigt... hajar. Precis som människor så vet man inte riktigt vad man har den. Och sen gillar jag noveller också. Jag tycker att det är dags för novellerna att få ett nytt genombrott. Det är också så där. Det appellerar ju till den här ansvarsbefriade läsningen också.
Mm.
Just det här att man kan börja med sista texten om den är kortast. Eller man kan börja någonstans i mitten. Man kan strunta i att läsa vissa...
Precis, det är alldeles utmärkt.
Ja, vi har varit inne på det några gånger. Det här med vi slår gärna ett slag för noveller.
Ja,
framförallt jag då, som tycker just den typen av läsning är väldigt skön. Väldigt djupt gå in i en text, men den måste inte vara 400 sidor.
Nej, precis.
Kul, vad bra. Victoria Jäderling, Å Lunargatan.
Precis.
Jag känner att jag också vill ge ett tips, och det kommer att vara väldigt kort.
Ja, det får du, det vet du.
Ja.
Ska vi låta honom göra det?
Ja, absolut.
Ja.
Det ska bli ett väldigt kort tips, därför att det här är en sån bok som man inte kan berätta så mycket om, tycker jag. För det förtar så otroligt mycket av hela grejen. Och det här är en bok som under en period av kanske 4 dagar så var det 4 personer som nämnde den. Och det var inte för att den var ny, utan det var råkade bara bli så. De kände inte varandra och de kände mig. Men, och det var... Malin Giolito Persson, hennes bok Störst av allt, som fick pris som 2016 års bästa deckarroman i Sverige. Mm. Och jag hade inte läst något av henne tidigare, och blev ju naturligtvis nyfiken när ödet vill mig väl på det sättet att fyra personer bara nämner det, oberoende av varann.
Du hörde inte hennes sommar i somras?
Nej, jag har inte gjort det. Men det var också ett tips. Mm. Hennes namn, det var nog ett av de första grejerna med hennes namn där och då. Jag har ju varit inne på tänkt läsa henne tidigare, men det blev inte så. Mm. Men så tog jag mig an den här Störst av allt. Och det är en sån här bok som, där historien växer fram. Så det enda jag kan berätta egentligen det är att det är... hon är väl gymnasiegammal då, ja. Maja heter hon, som sitter häktad, och det är en förestående rättegång för där hon då har varit inblandad i ett massmord, kan man säga, en skolskjutning precis. Mm. Tillsammans med sin pojkvän, killkompis Sebastian då. Och man vet inte, man får ifrån början inte veta egentligen någonting, men, och man grubblar hela tiden på vad har hon gjort egentligen, och är hon skyldig eller inte, och det är ungefär med den ingången man har, och man får lära känna Maja, och så mycket kan jag säga att man ändå alltid, man kan aldrig vara säker på att det är som andra säger att det är lite det som var för mig i alla fall kontentan av det här, just att ja, alla har en röst, alla måste få säga vad de... Andra kan inte berätta vad som gäller, utan man ska ha sin egen röst också.
Och jag måste säga, visst är det så, man märker ju också att författaren vet vad hon skriver om. Att hon är jurist själv, det märks ju.
Ja, och sen dessutom så går hon ju, om jag ska säga, kliver ner på en ung kvinnas nivå vad gäller språket. Mm. Det är, jag har sett någon kritik någonstans mot att den är slarvigt skriven, alltså det... Och då känner jag att slarvigt skriven, ja, det är ju så hon tänker, den här Maja då. Och det är ett sätt att prata som man nog kanske måste förstå bara, helt enkelt. Att det är ett generationsspråk. Mm. Och det är på inget sätt märkligt, tycker jag. Men jag förstår att någon kan ha en synpunkt på det, fast jag tycker det är en konstig synpunkt. Mm. Men Störst av allt av Malin Giolito Persson. Mm. Det är mitt tips. Min julklapp. Mm.
Ska jag ta... Jag toppar inte, för jag tycker också...
Ja, man får säga toppa på det viset att den här killen, han har ju nått lite längre än vad hon
lite,
har gjort.
Ja, kan man väl ändå säga. Eftersom han var i Stockholm i förra veckan och tog emot Nobelpriset. Mm. Kazuo Ishiguro. Och då är det Återstoden av dagen som jag läste faktiskt för första gången. Jag såg filmen när den kom med Emma Thompson och...
Anthony Hopkins.
Tack. Mm. Och den har man i bakhuvudet, kände jag, hela vägen. Men vad som gjorde mig... Ja, den är så effektivt genomförd, den här boken. Denna huvudperson som då är en butler i en tillvaro där butlers egentligen inte behövs längre. Alltså men hela hans tillvaro går ut på att vara detta. Och ingenting får rubba hans roll, så att säga. Mm. Och det är så oändligt sorgligt beskrivet. Mm. Och så fruktansvärt vemodigt att han aldrig någonsin öppnar dörren in till sig själv. Varken när hans far ligger för döden, fadern var ju också butler. Eller när han faktiskt inser att den här kvinnan... som då heter Miss Kenton, i alla fall i större delen av boken, att han faktiskt älskar henne. Men han tillåter sig ju aldrig någonsin, inte till ens för sig själv, att säga att han gör det.
Vem har översatt den där? För
ja, låt oss. Nu ska vi se.
Annika Price.
Tack. Mm. Annika Price.
Mm. Price.
En...
P-R-E-I-S.
Hon har gjort ett gott arbete, vill jag säga. Mm.
Ja, den där är fantastisk. Jag läste den faktiskt 89 när jag var i England.
Ja.
Då köpte jag den, för jag blev tipsad om den. Och den var ju verkligen...
Oj, det går ju att dra så många paralleller. Jag menar, detta att han råkar vara butler. Men jag menar, hur många är det inte som är ett med sin yrkesroll? Va? Duger jag som människa när jag inte är min yrkesroll till exempel. Det är bäst att hålla fast vid den. Sen finns det ju stråk av det här att hans husbonde till exempel, det utspelar sig mycket under 30- och 40-talet, att han visar sig vara, ha nazistiska preferenser. Och, men det ifrågasätter ju inte den här karen överhuvudtaget. Nej, men läs den. Absolut, det är en utmärkt bok att den är väldigt ta till fin. Sig faktiskt. Mm. Så.
Så tar vi oss i mål. I det hittills längsta kapitlet.
Okay.
Och det var ju bara helt självklart att det skulle bli det när vi har en översättare i tornet. Då måste vi ju få verkligen reda ut detta.
Ja.
Så att vi har i princip, ja, vi har plöjt igenom en bokhög och en liten serietidningshög tillsammans med vår gäst Niklas Darke. Men nu är vi i mål.
Så tack
vi
vill, snälla Niklas.
Ja, tack Niklas för att du kom.
Och tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt att få prata. Det känns som att jag pratat väldigt mycket. Jag hann inte ens gå igenom alla böcker.
Du får komma tillbaks när du har fått din första utgivning av någon av de här översättningarna på de två första. Men vi avslutar med det och vi gör en sån här, vi säger ändå god jul tycker jag till alla våra trogna lyssnare som lyssnar innan julen 2017.
Absolut, god jul på er.
Ja,
ja, god jul från mig också.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok som produceras av Magnus Stålberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se/inteutanminbok. Vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade.